Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det sista singelrådet avsnittet någonsin.
Oj.
Vilket känns så jävla sjukt att säga, men det är ändå sant.
Mm.
Och utöver Matilda så har ju jag, men så kände jag väldigt mycket när jag typ började planera inför det här sista avsnittet att så här, jag vill att det ska typ avslutas så som det började. Fast förhoppningsvis inte lika.
Alltså jag vet inte.
Välkomna tillbaka då, Cassandra och Peter.
Tack så mycket, tack. Ja, vad roligt.
Har ni några minnen från det första avsnittet?
Inte alls. Nej, men du brukar ha jättebra minne.
Oj, nej, jag tror att jag var nog inte medveten om att det var det första. När du skrev till mig och bara, vill du komma med på sista? För jag ville att du och Cassandra röstade för att ni var med på det första. Då trodde jag inte att det var det första avsnittet.
Samma, jag tänkte inte heller.
Men det kanske var så att jag spelade in lite olika på den tiden. Och att sen blev det bara ett.
Ja, det är möjligt, ja.
Så här beskrev jag det i alla fall. I premiäravsnittet av Singelrådet tar Emily, Cassandra och Peter debatten om de vaginala samlagen som har spårat ur.
Oh shit, minns inte det alls. Va?
Varför tror somliga snubbar att kvinnor vill ha sex i evigheter?
Ja.
Medan Cassandra och Emily uppskattar korta och koncisa akter berättar Peter varför han gillar när tjejer ler i sängen.
Ler?
Okay, ja,
ja, det var ett svagt minne.
Ja. Mm. Ja, varför gör du det?
vadå, ett leende, det är samma anledning man gillar leende på, alltså på, om du ser någon på stan som ler är bara mer attraktiv än någon som går runt och surar liksom. Foton på folk som ler, även om det blir störigt på liksom, när folk gör det på varje Instagram-bild och liknande, ja. Men ett liksom ett spontant leende i sängen. Ja, det är väl liksom.
Du tycker inte att det är lite så giving the psycho vibes?
Jag tycker absolut.
Ja, men alltså, jag såg hur ni liksom började titta på mig när jag sa det med leendet. Men alltså, det är ju inte ett jokenflin. Alltså, jag pratar om alltså ett leende av.
Ett sexigt smirk.
Nej, men inte, det, alltså, det är inte en sexigt, utan jag menar snarare det där omöjligt. Alltså, man äter någonting nice och bara. Det var liksom det här nickande medhållet av att man bara, ja.
Alltså det finns ju, okej, jag kanske kan förstå det. Om det är så här ett, liksom ett lite lyrigt leende. Nu jävla ska jag ge dig en omgång.
Det är
det jag menar med. Ja, precis.
Ja, men alltså jag tror att ni blandar ihop det med typ att man har ögonkontakt med någon. Alltså precis, det är, jag kan inte försöka det. Men det är inte den, men alltså snarare de gångerna man kanske inte har ögonkontakt och någon liksom, alltså förstår du, tittar bort och le, alltså.
Okej, men du nej, vilket år var det här?
2015.
Okej, okay, så du har samma, det är fortfarande en turn on för dig.
Alltså jag tror inte att det var någon spik, jag minns inte om vi skulle lista våra liksom.
Nej, det är säkert turn-on. Inte. Nej, men det är inte så att du vill idag, sex år senare, säga jag håller inte med mig själv om det här.
Nej, absolut inte. Att bara, uff, det här var ju, det var 2015 Peter som var.
Ja, vi kommer ju om en stund, kommer du få förmodligen dementera en annan sak som du tog upp 2015. Men jag har ju då genomlidit det första avsnittet idag.
Åh, herregud.
Och Och det är ju, jag tycker verkligen beskrivningen ramade in det väldigt bra. Mm. Vi var ju, alltså kommer du ihåg Cassandra? Jag tror du och jag hade pratat om det innan vi ens började podda om det. Mm. Men att det bara det är så tråkigt, det är bara juck, det är bara in, ut, ingen feeling, ingen så här.
Mm. Och, men förlåt, så huvudgrejen var liksom längd på samlag, det var det som var
temat.
Får jag fråga? Det känns som att 2015 var ju ett år då Paradise Hotel hade ett enormt uppsving. Och det var mycket sånt knull i det programmet. Och därför pratade man mycket om det, den sortens kaninjuck också. Huh. Men det var inte därför ni kom att tänka på det kanske?
Nej, inte, nej.
Nej,
det var
nej.
Det
var alltså jag är från våra egna. Jag känner samma sak än idag.
Ja.
Jag är fortfarande uttråkad.
Ja.
Av det. Men ska vi lyssna lite då på hur det lät?
Mm. Mm. Det är kanske är därför jag hanterar det, för jag har inte så relationer. Mycket att fokusera på.
Nej, kanske.
Har du lätt för att bli kär?
Jag är jättelätt för att bli förälskad, tror jag. Eller att jag kan verkligen bli så kär. Men det kan jag också vara i ett dygn och sen går det över. Men att verkligen bli kär i någon, alltså så, nej, gud nej.
Hade du någon tanke?
Nej, inte så jättemycket. Jag är också lätt att bli kär. Men också kanske för ett dygn. Nej, men det är, alltså, kärlek, det är den absolut, är det inte den mest flyktiga känslan som finns? Alltså.
Att vara kär?
Ja, alltså att bygga... För det är mycket roligare typ att så här hooka upp med någon eller träffa någon som man är lite så här, lite kär i, ja, så här, alltså, kär i någon situationstecken.
Helt ärligt, jag fattar inte ens hur man kan göra det om man inte känner det. Alltså jag kan knappt ens ligga med en människa om jag inte känner att det är sån, vad heter det?
Men håller du verkligen med om det, Peter?
Det gör jag. Ja, nej, jag kan inte ligga med någon utan att alltså, på något plan känna någonting. Det kan vara förakt också, men jag måste känna någonting för personen. Måste i alla fall väcka en känsla. Ja, precis. Ja. Okay. Men förakt var faktiskt inte så långt ifrån sanningen, men det är sällan. Men nej, men poängen är att liksom, alltså, ett förhållande, det känns så här, det är så, alltså, att binda sig till en människa på någonting så här, ytligt och flyktigt som kärlek. Det är mycket bättre att vara så här, ekonomiskt beroende av någon. Eller att liksom vara med någon på grund av skuld eller liksom skam eller annan känsla som i alla fall är bara starkare. Mm. Wow.
Ja.
Singel Peter pratade.
Ja.
Fast vänta. Jo, 2015.
Ja, det var du.
Mm. Precis, för sen var jag med i ett avsnitt tillsammans med Ami.
Mm-hmm.
Och då hade jag precis börjat träffa min tjej som jag är tillsammans med nu.
Ja, den nuvarande.
Ja, som är förlovad med nu. Så jag singelrådet är ju over för mig.
Men är du förlovad med henne på grund av skuld eller skam?
Skuld och skam.
Förakt.
Och ekonomiskt beroende. Så alla tre prickade jag in där. Ja. Nej, men det var men inte heller av någon blixtförälskelse eller någonting sånt, utan av framvuxna känslor. Från grunden var det ju bra liksom, alltså, från start. Så det är inte, ja.
Hur träffades ni?
Hon lyssnade på podden.
Ja.
Alltså power meeting.
Ja, precis. Aha, ja. Okay. Jag hade sprungit på varandra ibland. Jag bodde i Högdalen, hon bodde i Rågsved, och sprungit på varandra ibland på tunnelbanan. Någon så här Hammer Time spelning, någonting sånt liksom. Så ja, det florerade lite. Och sen tror jag skrev på Instagram liksom att, tja, gillar du Power Meeting? Nej, jag skojar. Men alltså, det var någonting. Men vid det laget så hade vi i alla fall setts IRL liksom några gånger. Mm. Så det var det.
Mm. Okej. Hur skulle du då sammanfatta, hur skulle du utvärdera tiden från 2015 fram till nu? Din utveckling ändå har gått helt okej bra.
Det har gått helt okej bra här på slutet. 2015 måste jag förmodligen ha jobbat på... Nej, du jobbade fortfarande i dörren.
Ja,
alltså.
Det gjorde du.
Och det var på sluttampen. Och det var ett par mörka år där mot slutet, alltså, som bara blev mörkare och mörkare. Och
I
dörrvakt alltså.
Ja, dörrvakt.
Men var någonstans?
Ja, kåken främst. Ja. Men nu, det mesta runt Stureplan. Ja. Förvånad att du inte känner igen mig. Nej, jag skojar.
Jag är med en söder person.
Ja, ah, okej, okay, men då är det därför. Ah. Nej, men det är precis runt omkring Storplan, kåken främst. Och precis, det var mycket liksom, jobb. Jag jobbade flyttfirma, jag jobbade på mathem. Det var liksom mycket strö. Och där, alltså 2015, jag var ändå 28. Och där liksom runt 30 var bara så här, nu är det dags att styra upp det här. Nu är det ett val av att bli en Stureplans person, inte i bemärkelsen att gå ut på Stureplan liksom, men att nu är det liksom krogliv och nattliv och liksom hela det, den grejen, eller att försöka gå mot något annat. Och hon var också en del av det, min tjej, shoutout. Och vi gick på en sån här utbildningsmässa. Det liksom vände, när hittar man en utbildning sist på en utbildningsmässa? Man går ju bara liksom till den montern man, som har bäst godis. Liksom. Och via den vägen så bara verkligen styrt om det här jävla skeppet. Alltså, måste säga.
Ja, vad kul. Jag tror aldrig att det har hänt, Cassandra, att du och jag har fått napp via någon podd som vi har haft.
Nej, det är väl säkert tvärtom då.
Ja, och det var ju också någonting som jag tror att du och jag konstaterade ganska tidigt. Att alla killar i den här podden, det gick ju så bra för dem.
Ja, när såklart. De har gästat. Ja, alla killar som är sådär är väl säkert gifta av barn nu typ.
Ja, men förmodligen, ja. Förmodligen. Något sånt.
Du snart.
Ja, precis.
Ja, och vi, vad ska man säga?
Det var ju...
Vi måste ändå säga någonting. Vad skulle du säga? Om dig själv och ditt...
Alltså utvecklingsmässigt, liksom måendemässigt också, så är det ju väldigt mycket bättre. Mm. Alltså 2015, inte för att jag trodde kanske att jag mådde dåligt här, men jag mådde inte jättebra alls någonsin typ. Alltså jag bara inser hur dåligt jag har mått genom livet. Jag har varit väldigt bra på att så, jag vet inte, vara en person som verkar vara glad typ.
Men var det här i samma veva som du började äta antidepp? Det pratade vi också om i podden, tror jag.
Det var nog senare. Jag började med det i kombination med att jag gick in i väggen för typ tredje gången. Och då hade jag någon sån härlig utmattningsdepression. Och började med det. Men det var ju absolut senare. Jag tror det var 2019 jag började med det. Men man har ju haft många dåliga relationer genom de här åren.
Om du skulle jämföra ditt datingliv 2015 med 2021. Vad säger du?
Ja, alltså jag hade kanske mer aktivt dating och sex och liksom singelliv då. Alltså jag har ju verkligen levt i celibat nu i snart 3 år. Underbart.
Tummen upp och ett stort leende för er som inte är här i studion. Ja.
Men jag har behövt ha den liksom celibatperioden på riktigt. Alltså det har varit jätteviktigt.
Men du har tidigare sådana perioder?
Jo, det har jag.
Ja, det känns som att det här är kollektiv vågor.
Jag är väldigt allt eller inget, tror jag, i allt. Ja. Det är samma med så att, typ, att jag har haft så här långa perioder när jag inte dricker. Och sen så dricker jag jättemycket. Alltså så här, jag har ingen så mellanting personlighet. Men jag har behövt jobba på mig själv, som man brukar säga. Och nu, för första gången, så är jag liksom på en plats där jag känner så här, att jag till och med kan typ uttala saker som jag förtjänar kärlek och så. Mm. Det har jag ju aldrig. Alltså jag har haft väldigt, väldigt mycket trauman ju. Och så vidare.
Ja, men det krävs ju typ celibat för
absolut.
Det. Jag gjorde också den grejen.
Och terapi.
Ja.
Och antidepp. Och...
Vad har du kommit fram till då? Vad kräver du? Eller vad behöver du snarare?
När det gäller kärlek?
Ja.
Eller, ja, alltså jag vet väl mest vad jag inte behöver. Alltså jag tänker att det är så här... Att jag har lärt mig att det kanske är bra att sätta gränser. Alltså vi kommer ju från den här, eller vi alla kvinnor, speciellt som dejtar män. Att man så ska komma, att den här cool girl-rollen som man liksom axlade väldigt hårt i sina 20-something. Att det var så viktigt att så här, inte sätta gränser, inte ställa krav. Alltså basically då, man ska inte ställa krav för, och det är ju att inte sätta gränser. Man ska inte visa att man är intresserad, man ska spela svårt. Alltså spelet, allt det här som ju är en lögn. Alltså det är ju därför man har varit singel hela sitt liv. Alltså de enda jag känner som då träffar män och är ihop med män är ju tjejer som är så, hej, nu är vi ihop. Så blir man, alltså de har ju gjort tvärtom som vi har hållit på att larva oss. Alltså vi har varit så dumma, men vi trodde vi var skitsmarta.
Ja, alltså vi har ju fått upplevelser och erfarenheter.
Ja,
att berätta.
Man är äldre.
Ja, men jag tror ju, kanske du drar den snart, men jag undrar, tror ni att den här har luckrats upp, den här könsrollen eller idén eller stereotypen, eller känner ni några tjejer som är 20-somethings idag?
De håller på lite.
Ja, de håller på samma.
Absolut.
För då är min, förlåt, jag tänkte...
Nej, men jag tänkte precis säga samma grej då, att det hänger väl ihop med att man blir äldre och mognar och inte
för har det. Var min nästa grej, och jag fyller 35 nu i januari. Jag tror att min pubertet höll på in där 2015, runt 28 års ålder. Alltså spikat, när jag tittar tillbaka på mina 20s, men det är ju en sak innan 25. Men den där efter 25-halvan så var jag ändå bara som att så här, men börja styra upp lite och egen lägen i 2015, flyttade liksom och hade ett bra boende och liksom allt sånt. Och det var bara kaos, kaos i huvudet, kaos med liksom, det var så spretiga känslor, det var liksom fortfarande, ja men kanske den här tjejen, ja men nej, och så hjärtat och
hjärtat.
Och du liksom tänker tillbaka och ja men liksom snart, nej förlåt inte alls 10 år sedan, men ett par år sedan i alla fall, och verkligen bara, jag tror att det var en del hormoner, det var mycket dumhet, det var mycket såna här grejer också, men alltså just det ordet pubertet, jag var bara, ha, det var inte där i högstadiet när alla andra höll på, känner jag på mig. Så det låter som att bortförklara eller liksom att man skyller ifrån sig, men dum i huvudet, långt in på sena 20-talet, 100%.
Men alltså det stämmer ändå rätt väl in på, vi hade en gäst förra veckan som var en datingcoach, och hon pratade om alltså skillnaden av att dejta i 30-årsåldern och i 20-årsåldern. Mm. Och menar då att i 20-årsåldern, det är så, alltså man är dum i huvudet och man ska vara det också, för man gör en massa misstag som man lär sig av. Mm. Och man är väldigt mycket mer passionerad och har inget konsekvenstänk och sådana saker. Håller ni med om det? Håller du med om det?
Ja. Mm. Ja. Men det är också lätt att man tittar på liksom 16-åringar och tänker, men det är ju de här som är dumma i huvudet. Liksom. Mm. Ja, men det är så, nej men och just det här, konsekvens, nej, det finns inte där vid 26 heller. Alltså.
Nej. Ja. Nej, men så är det ju. Jag tänker när vi är 40-någonting så kommer man ju också tycka att man var dum i huvudet när man var 35. Mm. Alltså jag tänker att så här är väl livet. Mm.
Ja. Men Cassandra, vad tycker du då om att dejta i den här åldern, även om jag vet att du kanske inte dejtar så.
Nej, jag dejtar ju inte så
på det mycket sättet. Men liksom hur, på vilket sätt känns det annorlunda sen 2015 om du jämför med det?
Alltså jag har ju, det har jag nog också pratat många gånger om i den här podden, att jag har ju varit väldigt passiv i mitt kärleksliv och dejtande. Jag har aldrig själv approachat någon, jag har aldrig själv initierat någonting. Så att de relationer jag haft har ju varit personer som har bestämt att vi ska ses typ. Eller så har jag bara, okej. Okay. Nej men typ, alltså så har jag så. Alltså jag har verkligen bara tagit de som har tagit mig, eller vad man säger.
Men har du velat då, eller har du bara hängt med?
Ja men jag säger inte att så här, varenda person som har provat, gud det är inte så många heller, men gud hur ska jag ta mig ur det här? Att jag har liksom hoppat på varje person som har, jag är inte så, jag är ganska rädd, eller har varit liksom, men när jag tyckte att någon, alltså jag har drivits jättemycket av så passion och liksom, ja det här, ja det har varit farliga, ganska farliga relationer faktiskt. Alltså jättedestruktiva. Så att jag har verkligen dragits till en viss typ av person. Jag har också så medberoende personlighet. Jag är jätte... Jag vill rädda. Ja, så att absolut mönster av så jättetrasiga själar som jag har mammat, nästan ammat.
Jag har testat det konceptet.
Men har du i det här celibatet då kommit fram till ett sätt att upptäcka de här red flagsen i tid?
Mm. Ja, eller jag tror att jag alltid har sett dem, men att man inte har brytt sig om dem, för att jag har ju känt att jag förtjänar väl inget annat än, alltså man har ju, det handlar ju om ens egen självbild i slutändan, och jag tror att jag är på en plats, jag vågar inte säga det 100%, men till 90% kan jag svära på att jag är på en plats nu där jag så pass mycket liksom respekterar mig själv och tycker om mig själv så pass mycket att jag kan genuint känna att möter jag någon och ser en red flagg så kommer jag gå vidare. Jag kommer inte initiera gå vidare i den här relationen, utan jag kommer lämna den. Och det är otroligt stort för mig. Att kunna liksom känna det med ganska stark säkerhet. 90% är ganska
stark. Det låter
stark,
verkligen säkert, som att du har kommit väldigt långt.
Ja, men jag har det. Sen har jag inte börjat dejta, men jag känner typ genuint att jag kan vara så, typ att jag tycker folk känns intressanta för första gången också på flera år. Så att jag kommer närmare, jag tror att till våren har jag börjat dejta igen. Men då har podden tyvärr lagt ner, så jag kan inte berätta om det då.
men alltså, jag menar, jag kan känna igen mig mycket i det du säger. Och alltså visst, håller du med om att sådana här red flags, det kan liksom trigga igången lite, gud, också. Ja. När man är inne i det destruktiva, att man bara, gud vad spännande, ja, typ, berätta mer. Ja, du håller också med.
Nej, jag skrattade åt att liksom den här,
det är ju typiskt. Ja. Alltså då, att just det här destruktiva är ju mitt kärleksspråk och mönster. Alltså om man kommer från det, det är vad jag har lärt mig. Det är klart att det är det som väcker någonting hos mig. Det är vad jag har sett och lärt mig hela mitt liv. Och då blir det ju, det är därför jag inser också att när jag har träffat personer som kanske är lite tryggare och snällare, då har ju jag tänkt att de är typ obehagliga och äckliga nästan. Alltså när folk verkligen typ gillar mig på riktigt genuint och respekterar mig. Jag bara, ditt freak. Alltså,
och det är ingen utmaning eller?
Nej, det är det ju inte. Nej. Och nu, jag tror nu kanske jag kan bli kär i ett sånt freak. En snäll och gullig person.
Ja, men tricket är ju att så här, om någonting sånt jobbigt kommer, att man behöver ju inte springa åt helvete för det, men man kan approacha det med att så här, det där är ditt shit. Låt oss se om du kan ta ansvar för det. Ja. Snarare så.
Får jag säga liksom killversionen av det här?
Gärna det.
Och det är ju, jag alltså sen ganska tidigt fått höra att jag också söker mig till tjejer med problem liksom. Mm-hmm. Ja, men det är struligt hemma. Ja, men det är struligt. Ja, men det är missbruk. Ja, men det är det liksom. Ja, men hon är uppenbart liksom decil så. Och inte från killkompisar att liksom hon är crazy, utan verkligen det har varit folk som haft problem hemma eller trauman eller... Mm. Och mitt svar sen liksom ganska tidigt har varit att, alltså jag säger det här på sorgligaste sättet som finns, det går inte att hitta en tjej som inte har varit med om ett trauma.
Vet du, jag tänkte precis säga det.
Nej, men alltså du förstår, och det är alltid samma sak. Och du vet, från föräldrar till kompisar till äldre folk jag haft i mitt liv som liksom nästan mentorer som bara, igen nu, det här du berättar om den här tjejen, det här, ja, men om hon har varit med om de här grejerna, och jag bara, vart ska jag hitta någon som inte har varit med
alltså, om det? Alltså, säger, man behöver ju, det handlar ju inte om att inte träffa personer, jag tror typ alla har trauman på något sätt, det handlar inte om att inte träffa, det handlar om att träffa människor som kanske har inte jättelängre fast i typ såhär negativa mönster, kan, och kan hantera, bearbeta,
som är medvetna.
Man behöver inte heller vara typ en färdig person, jag tror aldrig man blir det, jag tror inte man blir helt hel någonsin. Nej. Människor är trasiga liksom. Ja. Men det handlar väl om hur man typ hanterar saker som blir svårt.
Och då kommer vi tillbaka till att träffa folk i deras 20s. Ja, de har nog inte hunnit med att hantera det här. Nej.
Och det kan man ju vara förlåtande för i efterhand. På samma sätt som att man är förlåtande mot sig själv. I alla de här destruktiva beteenden som man har sysselsatt sig med, så kan jag ändå så här, förlåta. Mm. Ja, man förstår i efterhand varför.
Gud ja, tänk hur många personer som vi har varit med som man bara såhär, jag kommer ihåg att jag var så himla mycket så, han eller hon är så jävla dum i huvudet och elak, och hur fan kunde henne göra det här mot mig? Sen nu sitter jag bara, men gud, den här människan hade inga andra verktyg, den här människan, jag förlåter dig, alltså jag förstår varför.
Eller typ bara, den gillade bara inte mig.
Ja, det är också att man var så, hur kan, alltså såhär, i alla år att jag så har k-korrelation med en person som jag aldrig uttrycker för att jag är kär i, men då går jag ändå runt och skitar med den här horungen, han leker med mig, man bara, men säg, alltså såhär, vi har ju inte bråkat om det här på, eller jag har ammat bråkat i den podden, jag bara, killar så jävla, så man bara, fast vänta nu, man kan ta ansvar själv också.
Precis, alltså jag håller med dig, den insikten har jag också kommit till på många sätt liksom, men samtidigt så här, visst, folk har ju betett sig som skit på många sätt, men det är ju ens egna ansvar att sätta en gräns. Exakt. Då, bara, vad håller du på med? Istället för så här, okej, typ, alltså
bara följa med. Nej, men det är roligt, alltså det är egentligen så basic insikter, men att man var så insnöad i så här. Nej, jag vet inte.
Alltså jag vet inte heller hur mycket av så här, våra konversationer, när jag bara kollat lite så här, snabbt, jag bara, ska jag läsa upp något så här? Så bara, nej, fan inte göra det. För, alltså cringe när jag ser vad vi har skrivit om för så många år sedan, och att det är så här, skärmdumpar, bara, vad menar han? Vad är det här? Och liksom, jag, nej, alltså, ja, och vissa saker kanske man tyvärr alltid kommer hålla på med. Man kommer undra lite mer än vad som är hälsosamt kanske.
Ja, söka information.
Jag
och så.
Hoppas. Det var så lätt när du söker sannolikt att du har liksom tänkt tillbaka på folk och bara, men jag kanske fattar varför han har betydelse. Att någon i alla fall har tänkt tillbaka.
Tänker så om
dig. Och bara, men jag ger honom en pass. Alltså, verkligen. Jag tror inte att det har varit så hemska grejer, men det har varit där. Rann ut i sanden eller liksom.
Men det känns som att du verkligen har varit, du är en undvikande personlighetstyp. Alltså som liksom, när det blir lite för real så har du kanske backat eller sprungit.
Ja, men mer så, precis. Alltså, eller liksom, exakt.
Och det är sådana killar som man ofta beskrivit som fuckboys. Men jag menar, du... men det är ju det. För just det här liksom att man kanske är kärleksfull som kille, men man vill ändå inte gå hela vägen. Alltså det här är ju en klassisk fuckboy som vi har drabbats av. Jag tror du absolut har varit så. Och, men det är ju, jag fattar ju att du har inte gjort det för att du vill vara elak mot alla de här tjejerna. Du har inga andra verktyg.
Ja, bara mycket mer grundat i ett fruktansvärt dåligt månader. Liksom.
Det är det jag menar.
Så bara, lyssna,
man gör vad man kan.
Ja, man kan liksom inte kk-knulla när man har depression. Ja, det funkar bara på de helger när man inte har det. Ja.
På vilket sätt skulle du säga att du har liksom mognat och förbättrats av din relation?
Allt förutom att gå i terapi.
Vilket
jag ändå har gjort.
Hon måste ändå ha bett om det några gånger.
Jo. Alltså, det är fortfarande på liksom on the docket. Alltså, och faktiskt gjort det en veva medan vi var tillsammans. Det stämmer. Typ 10 gånger eller någonting sånt. Liksom. Men, ja, jag var inte rätt person för mig. Och, ja, strunt samma. Men förutom det, vad var frågan? Vad jag har, hur jag har förbättrats av förhållandet eller?
Ja, och hur? Utvecklats. Alltså jag menar, man gör det ju på, alltså när man gör det tillsammans med någon så blir ju...
Ja, när jag började träffa henne så gjorde jag ganska snabbt ett beslut i huvudet att två saker. Jag ska göra tvärt emot vad jag gjort tidigare.
Jättebra.
Ja, mm. Nu gör jag motsatsen till det vi har gjort tidigare. Allt förutom att typ ses och kolla på film. Det behöll jag. Och sen resten liksom var bara okej, okay, men då ska vi inte bete oss som jag gjort tidigare. Det och att det var någonting jag vet, det här blev som ett internskämt, men vi liksom skojade om att vi hade liksom 3 månaders prövotid. Och jag tror att det kom någonstans från att jag sa, eller om jag bara tänkte, det är samma, att jag går med, jag bara 3 månader nu, så ska jag liksom inte agera på en noja.
Mm.
Fan, hon gör det här är lite kraft. Ja, fan, vi matchar ju inte skitbra på den här liksom grejen. Nu låter vi det vara.
Mm.
Och så får vi se om 3 månader. Och att inte agera på nojorna.
Hur kunde du göra det helt plötsligt?
Mm. Ja, bra fråga. Jag vet inte, jag fyllde,
alltså det här är ju liksom det svåraste livspusslet. Alltså att ja, du kan sitta med insikten och fatta att tvärtom metoden är klassisk liksom, ja, så, nu, KBT-beteende, ja, eller lösning. Men det är ju jätteenkelt att tänka att man ska inte agera på impulser. Men det är ju jättesvårt att faktiskt.
Jag tror jag fortsatte fokusera på typ det som var bra.
Ja.
Och alltså mer också som att så här, men då kommer vi tillbaka med lite biologi. Ja, för mig 3 månader är ingen issue. Liksom, även när jag är 30 plus. Det här har ju varit en krock.
Vadå 3 månader är ingen issue?
Det här har ju varit en krock
slösa
tid. Jag kan inte vara någon med någon som jag slösar tid. Men jag började väl sätta sig 2 månader för att tagga ner det. Alltså, jag kan inte fatta att jag spenderar all den tiden med mig.
Han har inte ens ägg som ruttnar i detta nu. Jag är så provocerad.
Så och därför var ju, vi hade ju kunnat sätta en prövotid på 6 månader på ett år. Ja. Alltså.
Mm.
Så jag tror jag såg både liksom short term att liksom, om det här inte blir någonting så då går jag väl tillbaka till mitt sugiga liv själv. Mm. Eller, ja. Och sen efter ett tag så såg jag också the big picture att liksom, så jag tror jag ville vara här lite längre. Och då är inte det här det kommer falla på. Jag lovar att det inte är att det här är inte min perfekta typ av whatever. Ja.
Får man fråga utan att det blir så utlämnande, men vad det var för saker du hakade upp dig på?
Alltså var det ofta samma sak när du träffade tjejer generellt? Eller var det olika för varje...
Vänta, med min nuvarande?
Jag tänkte på din nuvarande, men det är också intressant.
Ja, mönster. Nej, alltså traumat var en del, och jag hoppas att jag ställer upp nu. Men traumat var en del av det, för jag var lite också hur, alltså jag har ju haft de här personerna i bakhuvudet som bara en sån här liksom, och igen, och så blir ju svaret att men hur ska man hitta någon som inte har trauma liksom, men också att bara att man kanske kan gräva lite djupare, eller man, alltså, man måste inte ta någon som är liksom superskadad person, men där var det lite, och då kommer vi tillbaka till åldern, någon som jag kanske märkt att har lite verktyg att jobba med det här, och dessutom har börjat jobba med det och liksom faktiskt anstränger mig och heller inte la det på mig. Jag fick aldrig känslan av att du är min biljett ut ur det här liksom.
Mm.
Och det tror jag hade varit den röda flaggan jag känt
eller
av tidigare.
Tvärtom, typ att man är så, du är anledningen till att jag mår då. Alltså det tänker jag är en så klassisk spiral när man är liksom väldigt trasig. Det har jag varit, att jag har skilt liksom varje relation jag varit i, så har varit så här, det är den personen som förstör mig.
Aha, oj, men,
alltså det tänker jag är klassiskt. Alltså istället för att man bara så här, jag har redan problem.
Men man ger ju också andra tillåtelse att förstöra en ännu mer. Absolut. Så det blir ju en negativ. Ja. Mm.
Men här var det mer bara att liksom, okej, den här personen har varit med om ett par grejer, men vi kollar, och så länge det inte aktivt går ut över mig, och med det menar jag självklart inte, alltså, jag vill inte höra om det eller någonting sånt. Men jag tror att det hade ackumulerat en del erfarenhet av att nu läggs det här på mig, eller nu bearbetas det via mig, och det gjorde aldrig det, aldrig någonsin.
Mm.
Sen att en person ibland mår då, men då kan jag vara där och hjälpa till liksom, men att det inte är, man bara tar över någons ångest och trauma.
Mm. Just det.
Mm. Men hur gör man inte det då, om man är kär i någon?
För mig personligen, jag gjorde det när jag var mellan 18 och 20 med en tjej, och det förintade mig fullständigt. Det var klart efter det. Sen var 15 år nästan depressionen. Mm. Så och efter det så var det bara som att men det kommer liksom inte hända igen. Sen att det har ju krockat med andra relationer sen där så, men jag tror att det fanns kvar i huvudet att aldrig någonsin på bekostnad av en själv. Dessutom hjälper man inte den andra personen.
Nej.
När det är på bekostnad av en själv. Vill man verkligen hjälpa någon, då ser man till att man har egen tid om det är det man behöver, eller att personen har en egen kanal att lösa det här eller liksom någonting sånt, och sen finns man mer som en medperson men inte som andra halvan av det här liksom.
Ja. Nej. Men kan du hålla med Alexandra om att man ibland har en tendens att skylla hela sitt mående på en annan person som man haft en relation med?
Ja, absolut. Jag kan inte... Nu kanske någon lyssnar och bara, det gjorde du hela tiden. Men alltså, jag har inte tänkt att jag har inte skyllt mitt mål på mig själv. Alltså, det har varit mycket, mycket mer inåtvänd sorg och ilska och så vidare. Och jag har nog inte känt det heller från någon annan att jag är, ja, tills att någon liksom strulig hooka upp relation började bli lite körig och då fick man höra att man var dum i huvudet. Liksom. Men ja, det känns mer naturligt. Men nej, inte på det där super... Nej. Obehagliga skadliga sättet som du fick till att låta som.
Men vad heter det? Vad, Cassandra, vad kan du, om man tänker liksom nu framöver, vi behöver inte gå så lång tid fram, men vad har du för förhoppningar när det kommer till ditt relationsliv? Tänker du att du aktivt kommer att ändra en riktning eller vill du fortsätta att låta processen bara pågå?
Ja, jag tror att jag som sagt aldrig varit sökande, men jag vill väl bli lite mer att jag själv, alltså jag vill välja och inte bli vald. Det är väl liksom, det har varit mitt mål hela mitt liv. Men det betyder inte att jag inte typ kommer acceptera om någon upptäcker mig först, men mer så här att jag vill verkligen men ta beslut, alltså utifrån mina behov och inte bara liksom följa med på något sätt. Men jag vet inte vad jag får förhoppningar. Jag vågar inte, jag tänker att jag så här manifesterar att jag bara att jag känner liksom att jag är också värdig kärlek och att jag faktiskt är en person som kan typ vara i en fungerande relation. Det har jag aldrig trott någonsin, men jag känner ju att det visst det, varför skulle jag inte vara det? Det kommer göra att det löser sig, tänker jag. Så jag har inte, men jag har ingen strategi eller så. Jag har haft väldigt mycket tidsplaner och alltså verkligen strukturerat så. Jag har släppt det. Allt sånt.
Ja. Gud vad skönt.
Det är så skönt.
Mm. Nej, men jag tänker på det här med att ni startade The Skaver och att som jag verkligen tycker om så mycket för att man kan prata om lite som vi var inne på här, att det är så stor skillnad på just att dejta när man är yngre och att göra det i den här åldern. Där det är, som vi pratade lite om i förra avsnittet, men just det här med familjebildning, att vissa män man stöter på. Alltså så här, jag har ju aldrig pratat eller tagit upp det som en grej tidigare förrän typ nu. Nu tycker jag att det är relevant att veta så här, vill du ha barn? Är det någonting som är viktigt för dig? Eller så här, den grejen har jag börjat med i år. Men tidigare gjorde jag inte det. Och nu när jag har börjat göra det så alltså upplever jag att jag vet inte, alltså det är som ett nytt problem bara. Av att det verkar vara så skrämmande även för män som är typ 35.
Alltså jag tänker inte att problemet är att det är viktigt för dig att veta vad den du dejtar har för ambitioner och plan med sitt liv, utan liksom problemet är ju snarare alltså det biologiska, alltså problemet ligger ju i, alltså det är ju bra att fråga någon man dejtar, vill du ha barn? Har du en dröm om att skaffa barn? Om den personen då blir skrämd, då är det ju absolut inte en person som du ska fortsätta dejta, tänker jag.
Nej.
Sen kanske man, det kanske inte är det första man skriver när man börjar chatta på Tinder.
Men jag tar upp det på första dejten.
Ja, det tycker jag är rimligt. Det skulle jag också göra. Men så här, det kanske inte är liksom den första frågan man ställer i chatten när man har matchat. Alltså så här, men absolut, jag har också gjort det på en första dejt och pratat om så här, men jag drömmer om det här, jag vill ha barn inom 3 år. Om du liksom, det är så totalt främmande för dig, då vill man ju veta det. Mm. Alltså man vill ju inte så dejta i veckor och sen ta upp den här frågan. Mm. Alltså problemet är ju inte att du gör det, tänker jag. Utan det är ju att alltså vi bara måste, att vi ens måste ställa den frågan för att Precis. Vi biologiskt har en begränsning.
Exakt. Mm.
Det är ju det stora problemet. Mm. Och att liksom dejtar man män då, som du gör kanske främst, så är det ju, alltså de kan ju verkligen, alltså det är som att jag har fått en ny förståelse för varför män dejtar yngre. Alltså varför män som är så 35 är med tjejer som är 20 års åldern.
För att de inte behöver hålla sig
till. De kommer inte fråga om barn.
Nej. Peter?
Vi tog upp det ganska tidigt, tror jag, med min tjej. För vi var ändå, ja, vad blir det, 32 i alla fall.
Ni är lika gamla. Så,
ja, precis. Mm. Och det var ju liksom aktuellt. Och det var lite så här, ja, men du vet, typ efter 35 så är det liksom dala chansen. Men så sen så var vi överens och jag tror att jag kan ha sagt ja till barn lite innan jag faktiskt kände det, ja. Men då var det också en sån grej som att nu släpper vi den här nojan, så sätter vi 3 månader på den också. Och sen får vi se liksom. Ja. Det är inte som att vi ska, och hon var däremot bra med att säga att det, liksom, det handlar inte om nu, utan att ja, det ska finnas ett gemensamt. Och det lät mycket mer rimligt att höra då när jag var 25, snälla. Ja. Men sen också, jag tror, jag fattar den här grejen med killar och det är ingen stress, men någonstans börjar jag också känna att liksom, men nu om jag är 35, när mitt barn är 10, då är jag 45, ja, men det är rimligt. Mm. När mitt barn är 20, ja, men 55, okej, okay, ja, men jag skulle inte kunna ha ett barn på låg eller liksom mellanstadiet, och du vet, jag är liksom 55 då, alltså det, så den skulle bli weird, och liksom, jag har inte haft unga föräldrar, men jag har liksom föräldrar som, eller jag har liksom haft kollegor på andra jobb som är bara så här, åh, gud, det är så svårt, ungarna väger mycket och det är svårt att lyfta upp dem, jag vet att de har typ 4-åringar, förstår du? Mm. Och man bara, ja, det är svårt att väga dem som väger 20 kilo om man är liksom 50 bast och otränad, alltså det, kom igen nu, ja. Så det är lite det där fysiska krävandet till en förälder, men också att typ, min farsa var fett aktiv med mig, vi gick och gjorde det. Som vill jag vara som förälder, då vill man inte liksom bara en gubbe som farsa. Det
är... jag brukar ofta tänka på, alltså, när barnet tar studenten, hur gammal vill man vara då? Då vill man inte vara så här 65.
Alltså,
åh, grattis! Ja, exakt, och så här, komma med så en jättegul egen studentmässa. Alltså.
Ja, precis.
Vitt hår.
Ja, nej, men lite så. Så jag tänker mer på mig själv som förälder liksom, och att kunna vara delaktig och aktiv och såna här saker. Med det. Sen så tror jag att grejen med barn har skiftat väldigt mycket för mig. Därför att jag och som tur är min tjej, alltså vi är inte något jetset-lidare, alltså. Det finns inget, det är liksom inget så här fritidsliv som kommer vara på bekostnad av det här barnet, alltså. Så de här lördagskvällarna, det är verkligen bara som att så här, ja, jag kan faktiskt tänka mig att ha fredagsmys, eller det är det enda vi gör nu ändå liksom. Ja. Nej, men liksom det är inte ett jätte, och jag fattar för dem som, och samma sak när man var 25 och spenderade halva natten ute. I helvete skulle upp det efter barn liksom. Och har man fett aktivt liv nu, eller folk som känna att jag vet en massa pengar, ja, men jag reser ju hela tiden, hur ska det, ja, men då har jag att man är tveksam liksom. Men,
gud, det där har jag verkligen tänkt på sistone. Alltså att jag är så här, som rikast just nu, alltså i pengar, men också liksom i min egen kärlek till mig själv, och så här, livet är skitnice, jag har verkligen typ möjligheter att leva, och då ska man också förväntas redan ha typ 3 barn i min ålder. Alltså det är så jävla synd. Det är ju, jag, nu har ju inte jag barn, men jag kan känna liksom, jag känner ju ändå en biologisk stress, obviously. Jag fyller 35 om 4 månader. Men att så här, jag känner nu bara, gud, jag vill resa. Nu har jag råd att göra det. Nu har jag råd att typ sticka iväg. Jag har också ett jobb som tillåter mig att jobba från vart som helst i världen. Alltså det är bara så här, fan, det är så jävla dålig timing på allting hela tiden. Men så är väl livet kanske.
Men vi förlåt.
Vill du ha barn?
Kassandra? Ja, jag vill verkligen ha barn. Men jag är samtidigt så här, jag hade ju önskat, jag tänker inte så mycket så att det skulle göra mig något om jag var 65 när mitt barn tar studenten. Jag tänker att vi kommer ju leva skitlänge, vi ska bli typ 120 eller något. Vi kommer bli så jävla gamla. Så att jag känner bara så här, snälla, alltså livet är så långt. Och att typ så, kunde jag välja så hade jag gärna skaffat barn runt typ 45. Det känns som en, då har jag rest och lekt klart och typ kommer vara typ mitt bästa. Jag tror att så här, mellan 40 och 50 är ens bästa tid i livet, tror jag. Jag tror man mår som bäst. Man är fortfarande rätt ung, men också liksom tryggare bara.
Det finns forskning som visar på att kvinnor är som lyckligast mellan 42 och kolla! 47. Typ. Mm.
Då har jag rätt. Då har jag rätt mina tankar och idéer. Och då menar jag, då tänker jag att jag är redo att föda. Men det kan hända, men det är absolut ingen säker chansning som jag vågar ta kanske.
Men vi måste ju fråga dig också, Emily. Alltså, vad har du haft för utveckling sedan 2015? Vad skulle du svara på den frågan?
Ja, som jag någon gång tidigare konstaterat så har ju mitt privatliv aldrig varit så dåligt som alltså sen jag startade den här podden. Alltså podden har ju, nej, jag ska inte skylla på den, men det har ju absolut skrämt bort en hel del.
Och är podden ditt destruktiva förhållande?
Ja, och det är därför vi ska göra slut. Nej, men jag upplever att det har blivit mycket, mycket, mycket svårare på grund, delvis på grund av det. Men också så blir det ju, kan det upplevas svårare för att man under den här perioden, jag tror att det var liksom årsskiftet 2016-2017, det var då jag började i terapi och började gå så här varje vecka till en psykolog. Och då, när man ska börja gräva i så gamla saker och det kommer upp, då blir det ju som att man dras in i det på nytt. Mm. Och man får gå tillbaka i de här traumatiska upplevelserna. Vilket inte är så angenämt. Det är ju därför man hellre flyr. Men så jag tror inte att jag heller har varit helt förmögen att ta emot kärlek och liksom sunda relationer. Mm. Även om jag har haft, vad jag haft under poddens tid, har jag väl haft en relation, en och en halv. Mm. Så kan man säga. Mm. Men däremot så har det hänt, jag kan hålla med dig Cassandra i det, att så här, när det kommer till ens egen så här, självutveckling, så har det hänt så otroligt mycket som jag är tacksam över. Mm. Och,
men det kan ju vara båda delar också, men det var ju en ganska stor grej det här med att gå i terapi varje vecka och dra upp en massa gamla grejer. Mm. Men är det podden också, alltså aktivt podden, att du har varit programledare för Singer då? Är det det folk är bara så här...
Det har varit jätteofta alltså i chattar och även när man går på dejt att de bara, haha, kommer du prata med mig nu? Typ. Eller så här, de tar upp det eller de tänker, eller också för att jag typ har varit eller är så här synlig på sociala medier eller i krönikor, att så här, folk har massa förutfattade meningar om vem jag är, att jag ska vara PK, att jag, alltså jag känner så här, hur ska jag typ, det har varit väldigt skönt att dejta folk som inte pratar svenska eller som i andra länder, för att där är jag ett blankt blad och jag upplevt att jag inte alltid har varit det här.
Ja, men det är ju som att vara en artist och folk bara, ska du skriva en låt om mig eller självbiografisk författare och jag liksom. Men har du också känt typ att, för att det är också på många sätt en anekdotisk podd och jag kan tänka mig att i början för 6 år sedan så hade du rätt mycket bakåt som du kunde rota i som kanske var så här, men det är ändå ganska preskriberat. Men ju längre tiden går så kan det bli så att man hamnar mer och mer i nutiden.
Vad som hände förra veckan liksom.
Ja, precis. Känner du så eller?
Lite, men jag har ju alltid bakat om det. Mm. Och bytt ut kontexten och kanske åldern på personen. Eller någonting så att man inte ska fatta.
Mm. Jag tänkte spontant bara, fan det här var liksom så här, på något sätt alldeles så här problem för mig. Och sen bara, just det, singerrådet var way mycket större än Power Mini Podcast. Nej, det är därför jag bara, just det. Inte alls lika mycket lyssnare. Ja.
Men som sagt, du killar, det är straight
up. Ja, nej, det är klart. Mm.
Ja. Ja, en kille som pratar om relationer, det är så, även om man är helt fuckad.
Ja, precis. Ja. Men det känns ändå som att det är liksom, det måste ju vara någon sorts snabb, för alltså, du har ju inte varit liksom ledare för Petri historia, eller så förstår du, någon sån här jättesvenne bred mellansvenssonpodd. Så det måste väl ändå vara liksom lite Stockholmscentrerat nöjesliv killar som...
Men även lite Göteborg också, ska jag säga.
Och det... också.
Ja, men det var så jävla
länge. Verkligen, ja. Men du har liksom aldrig... jag säger inte att det är på grund av det, men liksom, det har inte gått att på något sätt komma utanför den här poolen. Liksom. Att, har det aldrig varit någon som bara, jag har ingen aning.
Jo, absolut. Jag har ju aktivt sökt på Tinder. Så jag bara,
Folk som inte har likat Lisa Singelrådet.
Nej, men alltså jag och Mona har ju också åkt till Norsborg för att swipa. Alltså att vi ska komma längre. Mm. Alltså såhär, vi måste ut till varenda tunnelbanelinjens
Sounds
ände,
racist, but it isn't.
Jag vill ändå fråga er, Peter och Cassandra. Alltså, vad tror ni att det här som Emil liksom har byggt upp under de här åren, Singelrådet, som är Singelrådet. Vad har det betytt för singlarna där ute i Sverige?
Alltså jag har ju varit med här sedan start och varit med väldigt mycket i den här poddens första åren. Och så här, än idag skriver folk till mig om Singelrådet. Och bara så här, jag hittade dig via Singelrådet. Och, så det, alltså att folk har ju verkligen fått, det fanns ingen podd som lyfte liksom oss förtryckta singlar på det sättet ju. Och att så här, det som är så fett, liksom det att du kan vara så sårbar eller har varit det genom åren, och att det verkligen har varit en liksom jätteviktig ventil för dig, men liksom också för dem som lyssnar. Jag tror väldigt många har funnit en tröst och lärt sig massor av den här podden.
Mm. Ja, det hoppas jag verkligen. Eller jag är övertygad. Ja, och det är ju det här som är typ det jobbigaste. Alltså att så här, men alla lyssnare då? Men jag vill ju höras med dem. Eller jag menar, jag kan ju fortfarande höras med dem. Eller de skriver ju ändå på Instagram. Men just att det är ju det som är relationen. Det är ju inte podden i sig. Exakt. Utan det är ju de som jag har delat det här med under alla år. Och som har följt och gett förslag på ämnen som man sedan har kunnat ta upp eller lyssna frågor. Och,
ja, så. Jag har ju sagt det så många gånger, men jag är ändå knockad av liksom, när jag börjar jobba med det här, att Singelrådet har så fantastiska lyssnare. Alltså de är så trogna och de har sånt förtroende för dig framförallt, och liksom påhittiga också, som du säger, de kommer med egna ämnen som man spinner vidare på och så. Men jag tänker också så här att Singelrådet måste ju ha tagit dig till men det, massa olika platser, oväntade events, eller kan du komma på något så här, oj, här tror inte jag att jag skulle hamna med Singelrådet, här tror inte jag att jag skulle bli inbjuden liksom.
Varför ska inte jag bli inbjuden? nej men det har ju absolut gett mig en riktning i form av att jag startade den ju här på Nöjesguiden där vi sitter också faktiskt idag, sista avsnittet. Men sen så blev ju jag och podden blev rekryterad till Expressen. Och jag gjorde podden där jag var där tror jag ett år, var väl mitt vick på. Och från det och från där så har ju jag fått jättemycket möjligheter. Och det har ju blivit liksom min nisch mycket, såklart, med relationer. Och alltså det kommer jag alltid tycka är intressant att prata om. Det är ju det enda man egentligen vill prata om. Alltså så det kommer jag aldrig chatta på. Däremot är jag fruktansvärt trött på att prata om mitt eget singelskap. Det är det man bara, jag orkar inte höra. Alltså, ja, men när vi sitter och klipper ibland, vi bara, alltså jag orkar. Alltså, var allt jag har sagt. Jag vill inte vara med.
Men ni som har egna poddar, kan ni också känna så ibland?
Alltså jag har inte hållit på lika. Min podd har levt i 2 år. Och alltså jag känner att liksom utvecklingen av podden följer ju ens egna utveckling hela tiden. Vi är inte heller så nischade i den podden. Det här är ju något helt annat. Liksom. Att det handlar om att vara singel. Alltså det är ju grundtemat i den här podden. Min podd handlar om livet efter 30. Det kan ju vara vad fan som helst. Alltså jag kan prata i 20 minuter om The Bachelorette. Och det är skitsoft. Och sen kan en annan vecka sitta och bråka med Nadja och bli ovän, men också bli sams innan vi hinner avrunda. Alltså så här, så jag har nog inte liksom något så att jag orkar inte höra mig själv prata. För att jag bestämmer på ett helt annat sätt vad jag pratar om ju i den podden. Men du har ju slutat podda.
Det har bara inte gått tillräckligt lång tid, Cassandra. Exakt. Ja, vad var det? 2 år? Ger det 5 år till? Alltså. Exakt. Ja, för fan vad jag är trött på att höra mig själv. Jag har ju nyligen slutat och Power Meeting har upphört. Och gå vidare. Shout out, så vad händer? Så checka in den hörni. Och 100, alltså jag har bara tröttnade på liksom jag verkligen zonade ut efter några sekunder när jag liksom pratade, och så bara, jag bara hörde liksom rösten fortsätta med att jag inte lyssnade själv på vad jag sa. Så nej, verkligen så. Men du sa att du hade ett och ett halvt eller en och en halv relation under den här tiden. Mm-hmm. Tänkte du liksom någonsin att så här, men fan, om jag blir tillsammans med, då finns det inget singelrådet, men du måste väl kunna moderera lyssnares brev och tankar och sånt. Alltså, du sitter väl på en singelkunskap fortfarande och sen...
Ja, 100%.
Alltså, drygt om du bara, jag har ingenting gemensamt mer längre, bara för att nu har jag hittat någon.
Det är ju sen en månad senare.
Jag är tillbaka, precis.
Men det är ju en jättevanlig kommentar. Yeah, alltså yeah. Så här, hur kan du vara med där? Du är ju inte singel. Mm. Alltså så.
Ja, att du får den. Ja.
Mm. Ja, båda två, tänker jag.
Ja, fast jag är ju...
Eller, men när du inte har varit det.
Nej, exakt.
Alltså så.
Men var det någonsin som du liksom tänkte att du bara... Höll alltså, podden dig låst till en viss roll? Liksom?
Jag upplevde att du var lite det. Om jag får liksom från ett vänperspektiv. Mm. Så upplevde jag ett tag i början av en relation att du hade svårt att till och med inför typ mig säga att du var i en relation. Minns du det här?
Var det här... alltså, jag tror vi vet. Jag tror vi,
ja. Och att så här, att jag upplevde i alla fall att det handlade mycket om att du var så, liksom, så fast i din roll. Känslomässigt till och med. Alltså, det handlade nog inte ens så mycket om podden, utan jag upplevde det så i alla fall från mitt perspektiv. Att du var väldigt så här, det här är vad jag gör, det här, jag är liksom singel. Och du också, för mig att du också liksom gillar att vara singel, och att det då blev liksom en krock för dig att sen helt plötsligt bli kär och erkänna för dig själv att det kanske är mer än lite kul.
Alltså, om det är den här minst halva relationen.
Tror jag är det halva relationen?
Ja, och vad heter det? Det var ju den första under liksom den här poddtiden. Och den, som du säger, jag var så här, jag var väldigt inne på vad jag bara, det här är skitkul, jag älskar att prata om de här sakerna. Sen blev jag förälskad i en person. Men det började skava ganska så snabbt. Mm. Vi var väldigt olika. Och han var väldigt bestämd med att han vill vara ihop redan efter 3 veckor. Och jag fick i panik. Jag bara, hur kan du tvinga mig till det här? Och så jag vet inte, gjorde vi någon sjuk kompromiss om att vi blev i alla fall ihop. Ja. Men det var sån sjuk obalans. Han var jättesur för att jag gjorde den här podden. Mm. Och jag bara, det är mitt levebröd. Ska jag lägga ner det? Han bara, men vi är ju ihop nu. Ska du sitta och prata om singelskap och prata om så här folk, att du har legat med folk och liksom... Mm. Bla, 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 bla. Så det blev, då blev ju podden ett problem. Ja. För mig var det inte det, fast det blev ju det,
blev i, med problem
i vår relation. Det var den tredje parten, så att säga.
Men hur besvarar man någon som säger så? Alltså, hur hanterar du det?
Oj,
ja, det var ju, blev ju bara en halv relation. Var så, precis,
det här var innan terapin då. Men... Vi bråkade på olika sätt. När jag bråkar så är jag väldigt... liksom, jag kan brusa upp, jag är tydlig, kan ha en hård ton. Jag är så bara... Och jag bara, alltså, jag kommer ha glömt det här om en halvtimme. Alltså, jag vill bara att vi ska gå igenom det här. Men han var lite mer så här... att han dels inte var så bra kanske på att ta upp saker som vad jag ber för honom, och så är det ju ibland, men då blev det också så stort att det är så här, ni vet när man bygger upp det istället och sen blir det en explosion och han var mer undergiven och jag blev, alltså det blev väldigt
obalanserat.
Det gick inte överhuvudtaget.
Men podden fortsatte.
Ja, precis.
Och relationen tog slut.
Jag tänker att vi kan bjuda på ett lite längre avsnitt sista ändå. Eller? Så tänkte jag att vi skulle leka en liten lek. Jag vet inte hur det här kommer gå. Nej, men alltså...
Alla säger någonting om den andra.
Nej, men den här podden har ju byggts mycket av lyssnarnas frågor. Och det finns ju ändå ett par frågor som jag har fått liksom, de populäraste frågorna genom åren. Och vi ska kanske, det är kanske en stor uppgift att ta sig an, men om vi kunde ge liksom, ni får båda ge ett snabbt svar på båda, på de här frågorna, och sen vi kan liksom ge, ändå skicka iväg lyssnarna, men lite slutgiltiga svar på de här frågorna.
Alltså att vi sitter på svaren då. Vad bra.
Ja, nej men försök.
Snabbt svar.
Men spontant vad ni tänker. Ja. Fråga 1. Min partner har mer lust än mig. Vad ska jag göra?
Okej, okay, vänta. Vill du ta den först eller?
Alltså jag har ju varit där. Då, det vi gjorde var att vi pratade väldigt mycket om detta och försökte lösa det. Och till slut gjorde vi slut.
Mm.
Alltså efter år av arbete. Ja. Jag tänker att man kan ha perioder av mer eller mindre lust. Men om det är liksom, om man har en otroligt stor obalans i lust, sexuell lust. Om en har väldigt mycket och en har väldigt lite. Då är man kanske inte jättekompatibla. Tänker jag.
Mm. Vad säger du, Peter?
Det är mycket tankar kring det här. Alltså, nästan alla relationer jag haft har byggt kring liksom en väldigt sexuell gnista tidigt. Och när den har försvunnit, mest på grund av ett dåligt mående, så har liksom 50% av förhållandet försvunnit. Och känslan som kille att inte vilja knulla när det bjuds är det liksom inte att beskriva. Det är bara, det är liksom snöbollar ju och det blir värre. Så om man som det är tudelat. Om man som kille inte vill ligga för att man mår dåligt, ja, då är ju tipset att försöka göra någonting åt dåligt måendet liksom, och åt roten av det och så vidare liksom, allt det här. Om det är att man bara i förhållandet, ja, den är tuff. Jag skulle nog nästan, alltså jag vet inte om det är kompatibelt.
Nej.
Om det är så hela tiden. I väldigt länge för mig var det dåligt mående. Och då var det dåligt. Och sen tror jag att jag landat i att alltså det är inte, jag vet inte, jag är inte, jag säger, jag vet inte, knuffa inte grejen av bordet hemma liksom direkt. Ja, utan så här, ja, det är lagom knulla liksom. Ja.
Och lagom,
ja, och skulle, hade det vi varit fett osynkade, ja, det är nog, alltså det är jättesurt. Man kan tycka om någon asmycket, men jag tror att vill man inte knulla i samma mängd så
samma mängd.
Ja, nej men alltså,
och med knulla när det bjuds.
Knulla när det bjuds, alltså när det äntligen bjuds. Nej men och liksom fine, absolut att och jag tänker utanför vaginalt samlag, jag fattar, men till och med det, jag vet inte. Ja, nej, jag tror inte det funkar.
Vad bra Peter är på att svara snabbt.
Visst. Ja, men det var därför jag var bara
din talang.
Ja. Och det är därför jag har känt att du blev stressad också.
Jag vet 100%
så. Det är så svårt.
Ja, jag tycker att den person som har mest lust, den får faktiskt ta ansvar för det. Och typ onanera lite mer och sådär.
Ja, men så kan man göra, precis. Ja.
Man måste ju försöka hitta en kompromiss. Exakt. Oavsett vad problemet är.
Ja.
Men det är inte jättekul att vara en person som, nej, har mer lust när man flera gånger varit i en relation med personer som inte har lika mycket lust.
Jag kan liksom inte komma på vad som är värst i båda situationerna.
Man känner sig väldigt obehövd, kan jag säga.
Ja, men det är pest eller coolare.
Kan väl ligga där och runka liksom, men hur kul är det när man har någon man vill knulla? Alltså, va? Som inte vill. Det är inte jättekul.
Ja, men jag tyckte ändå det var hard facts, men bra. Vi går vidare till nästa. Vad ska man skriva först i Tinder-chatten?
Shalom.
Ingen aning, jag har aldrig chattat på Tinder.
Hur inleder man en typ konversation? Det är en vanlig fråga.
Ja. Vet du, det där är det svåraste.
Jag skrev alltid, uff, shalom. Uff, som är så här, uff, snygg typ så här. Och sen, okay, och sen shalom, om det var någon som svarade så här, shalom, vad menar du typ så här, är du juda, då bara klickade, då var det direkt. Oh, jag bara, okej, okay, då kan vi bara sortera det här. Så, det var en snabb sållning.
Ja,
ja, det var verkligen.
Jag tror aldrig jag har startat en konversation någonsin.
Nej, men vad har folk skrivit till dig då?
Jättetråkiga saker. De flesta skriver tja, läget.
Ja, precis.
Svarar inte på det.
Men vad ska man göra då? Ska man kommentera på något som någon har skrivit i sin bio? Eller vad fan ska
det
man
är
göra?
Ju det bästa, men då ska man också ha en bio. Det är bara att skriva en bio. Alltså vet ni vad? Fråga inte mig. Jag kommer fram till att jag är demisexuell. Det är någon ny grej.
Just det.
Så vad jag
är
det,
det är när man bara tänder på Demi Moore.
Ja,
så jag tror att vi är flera som tillskriver oss
det. Men det är när man bara liksom kan gilla någon via liksom emotionell connection. Så att för mig funkar inte dating appar. Jag känner ingenting.
Fattar.
Det, jag kan inte se något av en bild, alltså det funkar, aldrig funkar.
Ja, förlåt, men jag skulle också säga att liksom någonting, om någonting tilltalar en i ens bio, det har varit way mer det, jag menar snälla, någon ska vara snygg också så, men när någon har liksom droppat en referens som jag är så liksom tyngd med, eller någon popkulturell, ja men jag gillar den här filmen, eller någon, liksom, det där är min in. Okej, okay, då så. Ja, ja,
när man är lite rolig är ju bra. Var lite skön.
Precis, jag vet en kille som inga namn nämnda, men han hade kortkommandon på sitt tangentbord, så han bara kunde så här trycka typ mellanslag, och sen så kom det upp en hel text som han bara, som han skickade som
första. Copy-pastade.
Ja, alltså som var hans opening.
Ja, som var hans opening.
Som var bra, eller?
Jag läste den och jag bara, okay. Alltså det var typ så här, tjena, var är du någonstans? Jag står vid kyrkan, hela släkten väntar. Man bara,
Riktigt bra. Men känns som du är bra på sånt här, Matilda?
Nej,
jag vet inte, känns att du är bra på att chatta. Och,
vilken komplimang ändå. Ja, jag vet inte riktigt. Jag fastnade på Tinder lite i det här skicka en GIF.
Ja, men GIF är ju kul.
Det funkar ändå ibland. Mm. Det är lättare än att försöka vara rolig, bara hitta något lite cheesy GIF som är så någon som luktar på en ros eller något.
Så mycket hellre det än tja läget.
Ja, det är så jävla.
Eller någon copy paste.
Ja, jag står vid kyrkan.
Alltså jag brukar typ bara skriva kanske ibland så här, vad jag gör typ så här. Bara, åt precis två riktigt goda tacos.
Ja,
och så bara ja, får den reagera om den bara den bara ursäkta. Va? Ja. Typ man bara
Då tar man bort matchen.
Ja, men verkligen.
Där jag på en gång jag var bara så nice. Och, men jag kom på att det inte att så här vilket nytt utan det handlade om mat. Det var ju det som var grejen. Ja, precis. Ja, jag åt precis där. Jag bara okej, men vi har någonting gemensamt. Jag åt förmodligen precis också så.
Vi gör också mat.
Ja, exakt.
Ja, men sista då. Bra svar ändå. Sista, hur vet man att det är dags att göra slut? Och hur gör man?
Hur gör man? Alltså jag tycker, gud, hur vet man att det är dags att göra slut? När det finns massa saker som är tecken på att man borde göra slut. Jag tänker att om man väldigt mycket vandrar åt andra håll hela tiden, nu utgår jag från personer som är monogama tvåsamhetsrelationer. Men när man liksom märker att man blir förälskad i andra titt som tätt, man kanske till och med är otrogen, det tycker jag kan vara liksom en flagga för att kanske dags att testa och lämna din partner. Men alltså folk är så otrogna. Folk håller på jävligt mycket istället för att bara göra slut. Eller också bara så här, när du liksom märker att du är inte lycklig med den här personen. Eller så här, folk är generellt väldigt rädda för att göra slut, det vet vi ju. Folk, det är väl läskigaste folk vet. Så folk är hellre i en medioker, tråkig relation än att vara singlar. För att det värsta som kan hända är ju att vara ensam för de flesta människor. Så jag tycker så här, alltså min lista på när man borde göra slut, den är hur lång som helst. Alltså jag vet inte ens, jag har bara börjat. Alltså
jag tänker att när man till exempel sitter ensam i sitt kök när ens sambo inte är hemma och övar på hur man ska göra
det här
slut.
Låter självupplevt.
Vem vet. Då kanske det är dags. Ja. Till exempel.
Alltså när du känner dig ensam, det här är ju vanligt. Folk känner sig ofta ensamma i relationer. Gör slut.
Vad säger du, Peter?
Jag skulle säga att när det är, låter enkelt, men alltså, när det är mer dåligt än vad det är bra. Och när det är de här, alltså jag har varit där själv och jag har hört andra som har varit, liksom, jo men när vi ser, när det bara är vi två,
när det är bra.
Ja men när vi åker iväg, ja men på, när vi båda är lediga, när vi, om man är bara så här, nej, det är majoriteten ska vara bra. Och då kan man ignorera de här, det är fett surt de här gångerna liksom. Men när det tippar över, när det är 51% dåligt, jag är ledsen, det är där det är dags. Så det betyder inte att det måste vara, så man kan ha en rough patch. Men då är det fortfarande, det är liksom betoning på ordet patch, det är en liten period som har varit dålig. Ja, nu är det kämpigt, men vi har haft jättebra 6 månader, ja men då fortsätter man ett tag till. Men när det hela vardagen är liksom, och jag längtar tills just den här stunden när vi äntligen har det bra, Så när där är det mer dåligt än bra. Man behöver räkna upp och lista bra saker för sig själv. Liksom.
Ja. Exakt. Det är 2 kolumner man skriver.
Ja, det är det.
Varför man vill stanna, varför man vill. Ja. Jag måste komplettera med en fråga till er tre. Som är, alltså det är nog verkligen, alltså absolut topp 3 men kanske till och med på första plats. Hur går man vidare? Hur kommer man
just
över
det, såklart.
Över vad?
Varsågoda. En
alltså
person.
Det är faktiskt den... Aha. Den
vadå?
Alltså det är ju så speciellt att få den. Jag får också den frågan jätteofta till våran podd. Att man liksom ens ställer... Alltså man vet... Alltså det tar tid, eller va?
Ja.
Alltså det finns liksom inget sånt piller som man tar, eller att man åker på en resa, eller att man ska ligga skitmycket med jättemånga. Alltså allt det där, det existerar inte. Det tar tid. Men det man vet med säkerhet är att varenda gång man har varit helt förstörd så kommer du senare, om det är om 3 månader, om 1 år, om 5 år, kommer du undra varför var jag ens kär i den där personen.
Precis.
Det är ju... Alltså check på varenda jävel som man har varit helt förkrossad. Men så sitter man där och bara, hur fan kunde jag ens
pussa den personen.
Ja, men det är jävligt svårt att förstå i den stunden. Men jag tror
men
att
jag, alltså, för mig är det så viktigt när jag är så där heartbroken och bara, jag kommer aldrig, fast det är också en åldersgrej. Jag tänker att ju äldre man blir inte lika krossad på samma sätt. Man, fan vad krossad man blev för 10 år sedan. Men jag menar bara så här, då kunde jag ändå sitta och tänka på, jag har ändå känt så här, jag kände ju så med den där idioten. Och jag kan inte ens förstå det nu. Så då kommer jag ju, alltså det var jätteviktigt för mig att påminna mig själv om när jag var i de här hjärtekrossade känslorna. Mm. Att så, jag kommer skratta åt det här. Mm. Jag kommer komma över det. Alltså om, det vet man att man kommer göra.
Är det inte så att ju äldre man blir, man orkar inte riktigt heller?
Nej.
Alltså det, eftersom man har varit med om det så många gånger, man bara, inte det här igen. Nej. Okej. Ja, ja, ja. Men alltså att man vet att det går över, det gör ju ont fortfarande. Men nyckeln är väl ändå på något sätt acceptans. Mm. Alltså så här, ja, jag accepterar att jag mår skit för att jag kan inte göra någonting åt det just nu. Men det kommer gå över.
Så skönt.
Ja, tvådelat. Det ena är det här som du sa, Cassandra, och jag såg någon cheesy Instagram-post om att det är inte våran sorg som blir mindre, utan det är vi som växer kring sorgen. Liksom. Och det, så är det ju verkligen. Alltså, det är, man blir inte mindre ledsen över saker och ting, eller mindre, utan man, med tiden så växer man och sen är den där sorgen kvar, men man har blivit en större person. Och det andra är bara att någonstans där efter 20, när en relation tog slut för mig och jag visste att det kommer aldrig någonsin hända igen, jag kommer aldrig uppleva det här igen, det här kommer liksom aldrig kunna matchas, aldrig någonsin. Och vet ni vad? Det har inte matchats sedan dess, vilket inte nedvärderar varenda förhållande sen efter dess, därför att det har varit olika vikt på olika så den här grejen om att du kommer aldrig vara som med den här personen, eller hur ska jag hitta en sån här, du ska inte hitta en sån där igen, det är inte poängen heller, utan man hittar förhoppningsvis ganska många under livet och sen någonstans så styr man upp det liksom, om man nu vill det, om inte så fortsätter man hitta folk som är liksom, så det är liksom det, att det ena har vägt tyngre eller något sånt, det nedvärderar liksom inte någonting annat. Sen är man så otroligt, alltså förstår jag liksom, jämför förhållande när jag var 20 och vi pratade precis om att det känns som att min pubertet höll på tills jag var 29 liksom. Ja. Så det här, hormoner, hela grejen ger några år nu, alltså det är verkligen, och det är inte, man behöver inte bli mer bitter och mer cynisk, utan bara som att så här, ja, det kommer, jag lovar att det kommer fler personer. Släng in en brasklapp här för, vad heter det, liksom könsaspekten på det här. Jag tror att man hittar way mer bra tjejer än man hittar bra killar. Så har man blivit av med en bra snubbe så... Den är synd. Nog sur. Ja, det är synd för er alltså. Sorry. Ja, men bra tjejer finns det gott om alltså.
Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att så här, det som krossas är egentligen inte ett hjärta så jättemycket, utan ganska mycket luftslott.
Mm.
Att det är så.
Verkligen.
Vi skulle ju göra det här. Vi pratade om det här. Han sa, hon sa att vi var det här. Men det är luftslott, så skulle jag säga. Ja. Mm. Vad säger du, Emily?
Ja, jag skriver under på allt. Jag tycker att man ska unna sig själv att vara riktigt jävla ledsen. Och efter ett tag så kommer liksom solen börja skina igen. Men var medveten om hur processen ser ut. Att det är inte heller en så här, vad ska man säga, det är inte heller som att den följer en rak graf liksom uppåt. Att jag kommer må bättre och bättre, bättre. Utan nej, så utan det går upp.
Ja.
Och så bara, fan vad bra jag mår. Gud, nu är jag över den här personen. Så sen kraschar man. Och det kommer vara så några gånger.
Verkligen.
Sen kommer det vara över. Och när man minst anar det så vaknar man upp en dag och bara, va?
Exakt. Det är verkligen som, det känns verkligen ibland som över en natt. Man bara... Ja.
Nej, men alltså jag har på riktigt vaknat upp och
ja,
bara,
jag med.
Jag måste, va? Jag är sjuk över. Ja, men vad, gud vad bra svar.
Verkligen.
Och nu så, nu får det väl bara...
Är det slut på
jag
det här?
Det här känns så himla svårt. Ja. Jag har faktiskt skrivit en dikt till dig, Emily.
Va?
Jesus.
Oh my god, Cassandra kommer present.
Ja, nej men alltså det känns
ju... Jag har inte gjort någonting. Ja.
Lame jämförelse.
Verkligen. Gett för långa svar bara på saker och ting. Ja, det enda jag gjorde. Ja.
Nu känner jag mig som en sån här... Nu känner jag mig som en mamma på studentmottagning. Min älskade dotter. Det är lite cheesy. Men för låt oss.
Det är aldrig de som har skrivit en dikt, men tror jag.
Nej, men varsågod. Dateångest, sugar daddies och goda råd byggde detta poddimperium i 6 långa år. Emily Roslund, Ebbis katt. Du gav singlar en grund, trygghet och skratt. Så ödmjukt du guidat och gett till oss andra. Jag kan bara tacka att jag en liten stund fick gå bredvid och vandra. Tack för att vi fått babbla, terapeuta och hora ut oss. Nu förtjänar du att slagga, even though it's a great loss. Du är den bästa kollega jag någonsin kunde få. Din gärning är mega. Tack för vårt älskade singelråd.
Mm. Vad fint! Wow.
Fin.
Ja.
Men vi kan väl alla skriva under på att singelrådet är liksom en grundsten i poddvärlden. Ja, har gett alla så mycket.
Jag såg din banner, heter det, på Twitter, där du har din egna banner från Kungsgatan, utan mitt emot T-centralen, mitt emot Åhléns.
Just den, Spotify hade sig.
Och jag var bara, oh, fett. Ja, mm. Ah, ah. Ah, det var tungt. Ah. Så nej, definitivt en staple i poddvärlden. Mm. Ah.
Ja.
Ska vi säga liksom, någon avslut, någon liksom sammanfattande? Vi har en liten, det är bara det här med åldern. Alltså det är verkligen, min största insikt har varit det här med att jag var helt dum i huvudet fortfarande, alltså i stort sett fram till 30. Och det, självklart så lättade min tjej på det här, men alltså det är också bara åldern, bara att jag blivit äldre. Och jag ser typ fram emot att vara 45 och tänker, jag var ju dum i huvudet när jag var 35. Alltså, ja, nu hade man ingen koll på någonting heller. Men alltså, Jesus, ni som lyssnar på det här som jag ändå gissar på är 20-somethings. Fucking ge dig lite tid hörni, alltså. Mm. Verkligen, alltså. Tagga ner.
Och att man ska komma ihåg att allt sker av en anledning. Det finns en mening med allt och det behöver man ha med sig.
Och det är liksom inte farligt att må dåligt.
Nej.
Nej, det är bra.
Oh, gud,
och alltså, göra slut och vara med om dåliga relationer. Som, precis som du sa förut, Matilda, att 20-någonting är ju till för att typ fucka upp. Mm. För att lära sig.
Det största tacket såklart till alla lyssnare.
Mm.
Utan er och så vidare.
Mm.
Mm. Det är relationen med lyssnarna. Det är min bästa relation jag haft.
Wow.
Oj, nej, jag... Det här är så himla svårt att avsluta. Det känns som att vi bara inte vill sluta podda här.
Mm.
Nej, men jag sa det till min tjej igår. Hon bara, åh gud, hur känns det typ? Jag bara, nej men alltså så här... Jag är ju bara skitglad att jag har fått vara med på ett hörn det här året också så mycket. Liksom. Och bara få axla det här liksom, tillsammans med dig. Och att man har fått en sån jättestor plattform också. Att få, som jag sa, typ hora ut sig på det här sättet. Men på en väldigt så här trygg kontext, måste jag säga. Så jag är bara så tacksam. Och jag kommer nog inte riktigt fatta det förrän som typ 2 månader. Oj! Vi är inte singelrat längre.
Exakt.
Ja. Mm.
Så kommer det nog vara för mig också. Man är ju så grovt arbetsskadad. Jag har aldrig haft ett jobb så här länge.
Nej. Mm. Sista vecka. Frågan då.
Ja.
Finns det något du ångrar i singelrat? Here's your time.
Ja.
Ja.
Mm. De avsnitten är borta. Så att jag har inget mer att ångra. Mm. Jag har inget. Det,
skönt att dyka av det då.
Exakt.
Ja, skönt att ha den makten.
Precis. Men jag säger bara vi hörs.
Mm.
För det kommer vi ju göra på ett eller annat sätt. Både de som lyssnar och vi som sitter uppe.
Mm.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, vad fan. Hej då!
Ja, verkligen. Tack så mycket.
Alltså jag köpte en gammal man på systemet men så glömde jag den där. Så att det blir inga... Alltså vi har tänkt poppa en.
Ja, men jag ska bjuda dig på champagne vid tillfället. Håll on där ute, ni klarar er.
Ja.
Det kommer gå bra.
Puss,
älskar dig.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.